Podplay.
Kanske var det en fladdermus, eventuellt en mykott. Men en sak är säker. När SARS-CoV-2-viruset första gången smittar en människa kan ingen föreställa sig hur det kommer att påverka världen.
I Borås hamnar sjuksköterskan Alexandra Frändeby i frontlinjen. Våren 2020 är viruset så nytt att ingen vet hur det ska bekämpas. Samtidigt avlider patienterna. Personalen sliter dag och natt. Och ingen ser slutet.
Det här är Jag var där. En dokumentär som du hör varje onsdag på Podplay. Av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Alexandra Frändeby är 44 år.
Jag började faktiskt läsa när jag var äldre. Jag hade tidigare jobbat med otroligt mycket försäljning och jag har varit runt om i världen och jobbat på lyxkryssare och bott utomlands. Och sen kom det väl en period i ens liv och man frågasatte lite vad vill jag. Och då var det några vänner som sa till mig att ska du inte bli sjuksköterska? Och då tyckte jag lite att det var ju konstigt, för det har jag ju aldrig, jag har aldrig varit i vården hela mitt liv. Men däremot tycker jag väldigt mycket om att ta hand om människor.
När är jobbet som roligast?
Jag älskar akutvård. Tycker jag är otroligt roligt. Men sen är det otroligt kul att se när det går bra för människor. När man har kunnat hjälpa dem. Men det är otroligt. Alltså man får så fina möten i vården. Man blir oerhört stärkt som människa tycker jag.
Alexandra har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, i Borås i 5 år. I början av 2020 är hon på en medicinsk akutvårdsavdelning.
Tidsperspektivet raserades lite för mig förra året. Allt gick i ett. Men det var ju någonstans där med Wuhan, tror jag. När de började förklara vad det var som hade hänt. Och sen så var väl det. Och då tänkte man, det var ju så långt ifrån Sverige på något sätt.
När de första små notiserna om att det dött några personer i en influensa dyker upp i tidningarna har få svenskar ens hört talas om den kinesiska provinsen Wuhan. Trots att det bor 11 miljoner människor där. Människor som nu får sina ytterdagar igensvetsade och spärras in för att den där smittan inte ska spridas. Men det hjälper inte. Det här viruset ska visa sig vara bortom all kontroll.
Vi känner till de asiatiska djurmarknaderna. När SARS kom 2003 spred skräck runt om i världen. Fågelinfluenserna finns också i svenskarnas minne. Men att ett liknande virus ska förändra livsstilen i hela världen, det kan inte ens hypokondrikerna föreställa sig våren 2020.
Men när det väl då, sportlovet, det var väl då man förstod att det har kommit så nära. Och då förstod man ju att då är det inte lång tid kvar innan vi har det i Borås också.
Nej, Borås slipper verkligen inte undan. Sjukhuset som Alexandra jobbar på hanterar just ett nytt sparkrav samtidigt som virusskräcken tar fart bland svenskarna. Som alltid upplever människor brist på information och trygghet. Hur dödligt är covid-19? Kommer vi att stänga ner samhället lika hårt som kineserna? Och hur ska vi skydda oss?
Det fanns ju ingen, vi hade ju ingen plan. Alltså det var ju då först man förstod hur illa förberett Sverige var i detta. Vi hade inte ens någon utrustning överhuvudtaget att tillgå den första tiden. Och det är klart att det var otroligt dålig kunskap. Alla vi i personalen hade ju ganska dålig kunskap och det var ju så pass nytt det här viruset. Och man såg ju de här bilderna från Italien och världen över att de var fullmunderade, de tejpade sin utrustning. Och där skulle vi stå i vården med våra förkläder. Det var ju oerhört mycket oro bland personal.
Skyddsutrustningen som är beställd till SÄS sitter för tajt på personalen. Den visar sig vara beställd från ett land där storlekarna är mindre.
Sen jag tror att det var först i mars kanske vi började få. Då fick vi gå ner till ett lager i källaren på Södra Älvsborgs sjukhus. Då. Och så fick man skriva upp om vi tog en förpackning med munskydd, visir Och då som vi då på den här medicinska akutvårdsavdelningen jag var, så har vi ganska mycket hjärtstopp per år. Och då hade man lärt sig att då behövde vi ha de här FFP3-skydden. Så då fick vi 4 stycken FFP3-skydd tror jag. Då skulle ligga på den akutvagn vid då ett hjärtstopp.
Rapporterna om döda runt om i världen börjar strömma in. Plötsligt läser alla linje- och stapeldiagram över antal testade och smittade. Börserna går ner i källaren och som vi alla minns, alla från 6 till 96 år lär sig det obehagliga ordet lockdown.
I Borås rustar sjukhuset för att kunna ta emot patienter. Det för tankarna till när man väntar på en storm som närmar sig från horisonten. Entréerna till SÄS stängs och dörrvakter placeras ut. Flera av Alexandras kollegor smittas av covid-19. Och nu kommer också personalbristen.
När fler patienter börjar komma in på vårt sjukhus så behövde vi behövde andra avdelningar vår hjälp. Och då blev jag tillfrågad att hjälpa till i covidvården. Och svaret var självklart ja, man gör vad man kan.
Att vara sjuksköterska på intensivvårdsavdelning är annorlunda jämfört med det Alexandra jobbat med tidigare. För att hantera den nya situationen får hon gå en 3-dagars utbildning. Sista dagen får Alexandra veta att hon ska vårda sjuka på covid-IVA. Alltså intensivvård just för enbart patienter med covid-19. Direkt efter påsk går hon in genom dörrarna och hennes yrkesliv går in i en helt ny fas.
Det är klart att man hade en oro, men jag har nog... Nej, jag var nog inte den oroliga skaran. Jag tänker att det här måste vi lösa bara.
Första dagen på IVA har stannat i minnet.
Ja, jösses. Ja, jag kommer väl ihåg mitt första pass på covid-IVA. Och man var ju lite nervös. Alltså, det här var ju dels en ny personalgrupp, en patientgrupp som var jättesjuka. Hade aldrig varit på en intensivvårdsavdelning. Ganska novis vad det kommer till, vad är det de gör på en intensivvårdsavdelning. Jag förstår att de tar hand om otroligt sjuka patienter, men hur det fungerar runt omkring, det visste jag inte. Och när man kom in där, det var ju som en helt, det var så otroligt annorlunda att se. För det var ju som en liten krigszon kan man säga. Man var förvisso inte varit i krig, men det var 3 stora salar. Det är nästan som det går 2 vingar ut kan man säga. Och så är det en stor sal i mitten och så är det en glasbur också. Som läkarna, där man kan sitta runt och så. Och där, det var ju respiratorer överallt. Vissa kräver dialys då. Mycket maskiner tar stor plats. Och otroligt mycket människor. Det är svårt att se egentligen hur det ser ut runt omkring. För det är bara sängar och människor i olika gul och grön. Det var så otroligt mycket personal, mycket människor, olika kategorier. Man såg ju ingen, man hade ingen aning om vilka man arbetar med. Man såg skrivna namn, om man var IVA-sköterska, narkossköterska, operationssköterska, operationsundersköterska, IVA-undersköterska, narkosläkare. När man kunde se bort all personal så såg man ju alla dessa otroligt sjuka patienter. Det var svårt att ta in allt på en gång, men det var bara att rycka in med det man kunde. Jag hade inte så mycket erfarenhet som sagt av detta, utan jag sa till alla att jag har 2 händer, säg vad jag ska göra.
På en intensivvårdsavdelning vårdas bara riktigt sjuka som övervakas dygnet runt. Det kräver mer personal per patient än vanligt. Mer högteknologi som hjälper patienten att överleva när kroppens funktioner inte längre fungerar. Vi har alla sett de otäcka bilderna.
Det är mycket pip, det är mycket ljud, mycket prat och man hör inte varandra. Många står ju med de här då skyddsmaskarna från militären. Man tar bort så mycket med de här maskerna och skyddsutrustningen från vad man är van vid att läsa eller man ser så mycket ett ansiktsuttryck hos en människa, men det kan man inte göra. Och även till de här stackars patienterna som ligger där får man ju skrika. Det är ganska påfrestande att prata så högt som vi har fått göra. Och framförallt för dem att inte se oss. Jag tror att det är jättetufft för dem.
De flesta svenskar kan nu rabbla symptomen för covid-19. Febern, lukt- och smaksinnen som försvinner, muskelvärken. Men när den förrädiska sjukdomen tycks ha lämnat kroppen kan det bli en backlash. Lungorna kan snabbt svika.
När de kommer in till sjukhuset så kan de ju ligga, kan vara ganska, alltså de kan vara hög feber och hosta och allt då, men ganska opåverkade ändå. Och då kräver de 20 liter syrgas. Man sitter upp i sängen och håller på med sin mobiltelefon. Och sen så går det så otroligt fort till det inte funkar. Alltså, de kan inte hålla andningen längre liksom. Ja, det är en skrämmande sjukdom när man ser hur det kan gå. Andningen är ju det värsta. Det kan jag ju bara tänka mig själv. Andningen är ju ganska, det är ju primärt för det första. Och se de här patienterna, man blir ganska, ja, det är hemskt när man ser människor inte få luft och kämpa verkligen. Och man kan se deras ögon nästan står utanför ögonhålorna och paniken de har innan då. Och då är det oftast att man kanske får lägga tillbaka dem i respirator då, att de får ner tillbaka en tub i halsen.
Normalt tar en IVA-sjuksköterska hand om en eller två patienter. Det heter inte intensivvård av en tillfällighet. Men nu är arbetsmängden fördubblad.
Många låg då i det så kallade, som man, jag tror att var och varandra människor kallar som bukläge. Då vänder man ju på patienten, vilket är ett jättejobb. Man tippar patienten upp på högkant, långt nästan, så att patienten är över sängen. Och där är man ju då fyra kanske personer som håller emot för att kunna få över den på då mage eller buken då. Vilket gör att det underlättar ventilationen i lungorna på patienten. Man måste vara en narkosläkare som är med, som har koll på då tuben i halsen som är kopplad till respiratorn, som sköter då patientens andning. Det är så många händer som möjligt när vi lägger någon i bukläge, för det är ett jätteprojekt. Men man har lärt sig knep och det går lättare och lättare nu ett år senare.
Att ligga i respirator kan låta smärtfritt, men det påverkar patienten starkt och för varje dygn blir efterspelet längre och svårare. Rösten påverkas, man får svårt att svälja. Lungorna är inte längre vad de var. Och hur lång tid det kommer att ta för covid-patienterna att återhämta sig helt, det är fortfarande oklart.
Man har tagit över, eller gett dem läkemedel, så det är väl, om man ser på dem så ser det ut som de sover. Men de är ju alltid medvetna om vad som för sig går. De hör ju ljud och ja, allt som sker i ett rum. Så vet man ju inte riktigt, de kommer ju själva inte riktigt ihåg vad som har hänt. Men det finns ju olika ljud och dofter de kan komma ihåg efter de har varit sederade. De var ju otroligt sjuka. Och då var det ju just vid det tillfället så hade man ju inte kommit så långt fram med hur man skulle ta hand om dessa patienter, som man lärde sig efter varje dag. Vilka behandlingar man skulle sätta in och när och hur. Otrolig resa när man klev in där och man var ganska trött när man gick hem den kvällen och undrade vad man hade varit med om egentligen. Men sen var det bara att gå dit igen.
Alexandra och kollegorna är mitt i en storm. Antalet döda tickar uppåt. Inte snabbt, men obevekligt. Forskare pekar ut Borås som ett område med mycket smitta. I vanliga fall hade Alexandra som ny på avdelningen gått bredvid en annan sjuksköterska i månader. Nu får hon en halv förmiddags introduktion.
Men är det patientsäkert?
Absolut inte.
Och hur kändes det för dig som brinner för att hjälpa människor?
Ja, Nej, men alltså just då tror jag att man var i någon typ av chock också. Hade det här varit på mitt dagliga arbete så hade man ju varit helt... man hade varit jätteupprörd och du vet, rivit upp himlen. För så här får det inte gå till. Men någonstans där så kände man nog... Nej, men det finns ju inga alternativ. Vi är ju inga... Vi har ju bara de här huvudena och händerna som var på plats.
Att Alexandra inte är jätteung och nyutbildad är en styrka. Samtidigt är hon inte rädd att be om hjälp. Patientfarligt blir det aldrig på covid-IVA, men arbetsmiljön är väldigt tuff. Även om det efter ett tag finns skyddsutrustning. Men den gör i sin tur att vårdpersonalen ser ut som Michelin-gubbar. Och det ställer till problem.
Men vi försöker alltid gå ut och ta en lunch. Sen kanske man inte sitter i några 45 minuter, men att alla får i sig mat och... vatten är ändå för man får i sig på tok för lite vätska. För du har ju svettats otroligt mycket i skyddsutrustningen och jag vet i början, jag vill inte ens gå på toaletten inne på covid-IVA, så då höll. Men då var ju det bra att man var så törstig, så då blev man ju inte, behövde man ju inte gå på toaletten heller. Nej, jag var helt slut. Man var helt dels är det jobb, alltså påfrestande att jobba i denna skyddsutrustning. Det finns ingen annan som kan säga något. Det går jobbigt att jobba med andningsskydd. Det ska gudarna veta. Det är fruktansvärt. Du blir torr, dina slemhinnor blir torra, du blir otroligt törstig.
Dygnet på avdelningen är uppdelat i 3 skift. Alexandra jobbar mellan 06.45 och 15.00. Hon är van vid att ta övertidspass. Nu blir det många fler heldagar och extra timmar. I april 2020 jobbas det 9 gånger mer övertid på intensiven på SES än månaden innan.
Och då är det klart att det sätter sig. Och sen så allt det man ser kanske också, det gör ju också sitt när man kommer hem. Tankarna finns ju alltid och jag tror att mina tankar har alltid varit någonstans bland de här patienterna. Men när det har gått, man har varit trött. Man har sovit mycket när man väl får sova, tycker jag.
Var du rädd för egen del då att du skulle bli smittad och själv hamna där?
Nej, det var väldigt många som tyckte det var otäckt att jag var på covid-IVA och jobba. Helt klart. Sen är jag givetvis orolig kanske mer för mina föräldrar då. Än vad jag har varit för mig själv. Men jag har aldrig haft den tanken att jag skulle bli så sjuk. Men man kan inte gå och tänka på det hela tiden. För då jag tror att det blir tungt då. Det blir mörkt och tungt.
Och du har inte haft det, eller hur? Det
var det. Nej, jag har inte det. Min dotter har haft det, men inte någon annan i familjen.
Trots allt, de allra flesta patienterna klarar sig. De får komma in i en annan sal när respiratorn har kopplats ifrån dem.
Tänk att vakna upp med människor som står runt omkring dig i den här skyddsutrustningen. Det måste ju vara fruktansvärt. Undra, vad har jag hamnat? Men vi har ju haft några avslut. Givetvis, där det inte har gått då. Men jag ska helt... Ja, vissa kommer man ihåg, vissa kommer man inte ihåg. Liksom. Men då har man ju gjort allt och det går inte längre. Vilket är alltid sorgligt. Det är alltid jobbigt med avslut. Så är det.
När började du känna dig varm i kläderna på avdelningen?
Det gör jag inte. Nej. Jo, det tog lång tid måste jag säga. De här som jobbar på IVA från början har ju tyckt att det varit en jättebelastning, vilket jag har full förståelse för, att IVA-undersköterskorna ska lära upp operationssköterskorna, eller undersköterskorna och även operationssköterskorna som har gått som undersköterskor. Så jag förstår att de har ju haft det otroligt tufft. Jag känner mig trygg då. Det finns ett bra gäng, det finns inga dumma frågor, man kan alltid bara rycka tag i någon och hjälpa mig. Alltså alla hjälps åt.
Våren blir till sommar.
Vad tänker du då om hur länge det här ska pågå?
Nej, men när den börjar ändå gå ner när var det, maj, juni där liksom, juni, och under sommaren hade vi inte så mycket covid-patienter. Vi kanske hade en till två på sjukhus, alltså på intensiven nu då. Och då kände man, nej men det här, och då pratade de om jag våg två. Och då kände man, nej, den kommer inte komma. Ja. Så jag var nog ganska hoppfull där, att det var slut. Men det var ju dessvärre inte det.
Nej, det är verkligen inte slut. I september 2020 kommer allt fler sjuka in på intensiven och i oktober bygger sjukhuset ut. Strax före jul vårdas 63 personer på intensiven. Alexandra och hennes kollegor har jobbat i flera månader under hårt tryck. Så här låter det i P4 Sjuhärad.
Och nu vädjar tillförordnade sjukhusdirektören på SÄS, Joakim Höstner, att alla måste vara mer försiktiga.
Det är jätteviktigt att befolkningen hjälper till och håller alla restriktioner, att man lyssnar på dem. För sjukvården är extremt hårt belastad och för varje ökning vi får av pandemin så blir belastningen ännu hårdare.
Det har varit mycket tjafs om jourlinjerna på sjukhuset.
Både läkare och sjuksköterskor är frustrerade. De jobbar, äter och sover. Mer orkar de inte. Rapporter kommer om att personalen inte orkar längre utan säger upp sig. Så här låter det i Sveriges Radio.
Vi är ju frustrerade, trötta, plus då att vi inte har fått någon ordentlig upplärning eller introduktion när vi har kommit.
En undersköterska på SÄS skriver ett öppet brev till statsministern om hur hon mår. Många kollegor skriver också under. Hon skriver: arbetsbelastningen är enorm. När jag kommer hem efter ett nattpass har jag sån värk och är så slut att jag oftast inte kan somna. Och så mardrömmarna när man väl lyckas somna. Det är ett i mängden av många närmast desperata utrop.
Det kan ha varit en del hårda ord och man gör en sån människa. Det kan man inte ta åt sig. Vi är människor och det, så får det vara liksom. Men ändå någonstans så tycker jag inte det har varit... Det har varit ett bra klimat ändå. Folk har sett varandra, försökt peppa varandra. Det har varit rätt glatt. Vi har haft rätt, nu låter det konstigt, men vi har haft kul samtidigt i all den här bedrövelsen. Vi har pratat mycket om det nu i efterhand. Men alla är medvetna om det.
Har Folkhälsomyndigheten hanterat pandemin på bästa sätt? Borde regeringen ha stängt ner landet? Debatten om R-tal, asymptomatisk smitta, krisstöd och vacciners bieffekter är nästan det enda som Sverige har talat om i ett helt år. En som skulle kunna ha en åsikt är Alexandra, eftersom hon jobbar mitt i coronakrisen. Men hon lägger inte mycket tid på mediestormen.
Nej, jag gör inte det. I början gjorde man det, men idag, jag vill inte se. Alltså, jag orkar inte. Nej, jag tar inte in det. Jag vet någon gång då, man har någon app på telefonen och så går man in någon gång och ska läsa nyheten. Jag vet inte ens när jag läste nyheten sist, känns det som, för att jag... Nej, min mamma kan ringa, har du ökat igen covid? Ja, okej, okay. Då kanske jag har varit ledig eller någonting. Ja, det får jag se någon på jobbet ungefär. Vi vet att det finns, vi vet vad som pågår. Vi hoppas att det snart får ett slut. Liksom. Men att läsa om det vill man inte.
Ett år in i pandemin handlar det inte längre bara om vård och överlevnad. Covid-19 är också politik och ideologi. I sociala medier ser man taggar som byt strategi nu. Och innan vi har alla svar om var viruset kommit ifrån och hur det bäst ska bekämpas finns utrymme för de flesta åsikter. Mer eller mindre trovärdiga.
Men man har ju sett framförallt nu det sista då när det har dykt upp de här demonstrationerna då, att inte covid finns, att det här är bara ett påhitt och allt vad nu är. Så har ju varit många som och tydligen håller med i en vänskapskrets på sociala medier. Det är klart att det kan jag, det var någon då som man visste vem det var, hade ju skrivit då att sjuksköterskorna får skylla sig själva, för de har valt detta yrket. Och det är väl någonting som ändå någonstans gjorde, jag brukar inte ta åt mig mycket, men det gjorde ganska ont. Jag blev nog så chockad att folk skriver så. Samtidigt blir man ju jätteupprörd, men så tänker jag, det är ingen idé ens att gå in i en diskussion med en sån människa. För man kommer inte långt med det. Och alla människor får ha sin egen åsikt. Men jag tror inte det finns så många yrken som hade lagt alla dessa timmar på och jobba med andra människor som vi gör i vården.
När det står folk på medborgarplatsen och håller ett plakat eller säger efteråt sen att covid är ett påstående, vad tänker du då?
Nej, man ska väl vara vuxen och se att vi är en demokrati. Och man, ja. Men det är klart att det är svårt då att förstå, vad är det för människor? En önskan är ju att man skulle kunna få ta in de här människorna på en intensivvårdsavdelning i Sverige och se hur sjuka dessa patienter är. Men de kommer ju säkert säga att ja, men det är inte av covid liksom. De hittar ju alltid en anledning, att då har de ju bestämt sig för det.
Men det måste vara oerhört provocerande när du har sett människor dö i någonting som de påstår är påstående.
Ja, det är jätteprovocerande, och det tycker vi allihopa. Men jag tror att man blir så chockad att hur man kan förneka, alltså det är ju över hela världen, det är en jättestor pandemi som pågår, och att det är påhittat. Men ja, det finns väl galningar till allt någonstans.
Det är en sak att jobba för högtryck under en kort period. Det är en annan när man inte vet hur länge man ska fortsätta behöva slita. När vi gör den här intervjun, våren 2021, har det gått 10 månader sedan Alexandra började jobba på covid-IVA, och hon är fortfarande kvar. Men hur länge kommer hon och kollegorna att orka?
Man är så engagerad i dessa patienter. Man vill ju så gärna att det ska gå bra liksom. Jag sprang faktiskt på en av våra patienter på stan en dag. Och då blev man ju väldigt osäker. Ska man gå fram till den här människan? För att den enda personen säger sett mig, det är ju skyddsutrustning. Men jag såg att de tittade på mig med och förstod att det blev väldigt tokigt. Så till slut så kände jag, nej, jag går ändå fram. Vilket jag ändå är evigt tacksam att jag gjorde. För det var ett otroligt fint möte. Och personen blev väldigt rörd och tacksam. Och det var underbart. Och jag kunde även ta med mig det till jobbet och berätta. Liksom.
Idag har Alexandra och hennes många kollegor blivit allt bättre på att behandla de sjuka. På rekordtid har de lärt sig hur viruset beter sig. Och det har räddat liv.
Hon har själv gjort 9 covid-test, men har märkligt nog inte haft sjukdomen. Däremot är det många andra som har fått den. För efter julen 2020 har smittspridningen ökat igen, och samtidigt krävs mer personal. Så här låter det i Sveriges Radio.
På Södra Älvsborgs sjukhus i Borås är trycket just nu mycket hårt på vårdpersonalen i takt med att smittspridningen ökar kraftigt och covidvården tar allt mer utrymme. Och personalen får nu vara beredda på att bli inkallade på sin julledighet, samtidigt som man också söker extra personal, även personer utan sjukvårdsutbildning, säger biträdande sjukhusdirektör Joakim Höstner.
Sen trodde jag kanske inte att det skulle ta så lång tid att lösa det här, för nu står vi här ett år senare och vi har en ny topp, en pågående topp. Så, men jag har fortfarande nog inte, eller oro för mig själv och mina närmaste. Jag har inte riktigt känt det någon gång. Jag tycker konstigt. Men jag tänker, sköter man sig så ska det nog gå vägen.
Är det många kollegor som har sagt upp sig?
På intensiven, ja, det är ganska många faktiskt nu efter, ja. Efter detta, det är flera som har gått. Tror även på huset, det har gått ganska många också.
Har du övervägt att sluta nu?
Nej.
Nej, Alexandras engagemang ökar istället.
Nu läser jag ju till intensivvårdssjuksköterska, för jag känner att jag vill ju också ett otroligt spännande jobb, intensivvårdssjuksköterska. Jag hade inga tankar över att bli intensivvårdssjuksköterska innan covid-19. Men när jag var där och såg hur otroligt kompetenta de är, så kände jag att jag också vill bli intensivvårdssjuksköterska när jag blir stor. Man får vara nära patienten, man får jobba med patienten. Man behöver inte bara jobba med läkemedel eller något annat. Utan man får se hela patienten, och de har superkoll på vad som går in i en patient och vad som går ut ur en patient.
Hur tror du att du om några år när vi är igenom där, hur tror du då att du kommer minnas våren 2020?
En oerhört pressad, jag tror att mycket kommer komma i katten. Man håller uppe någonstans, försöker hålla uppe humör, ork och allting. Så den dagen när vi nog ser att covid-19 har gett vika, så får man väl hoppas att vi alla inom vården orkar fortfarande stå på våra ben. Jag ser ändå någonstans tillbaka med glädje. Jag hade faktiskt, hur konstigt den låter, jättekul. Jag har fått jättemånga nya kollegor. Vi har kommit närmare varandra på sjukhuset, tror jag. Vi har jobbat så pass mycket över gränserna som det har aldrig gjorts tidigare.
Om jag säger till dig att ja, nu kommer det vara så här ett år till kanske. Mm. Hur känner du inför det?
Folk är ju trötta. Och man ser inget slut på det hela. Jag vet inte om vi håller ett år till. Det är väl mest det. Jag kan inte se att vi ska hålla ett år till. För då vet jag inte om vi har några intensivvårdssjuksköterskor kvar i Sverige. Men vi får se när det är över.
Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Podplay av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent Jonas Lindskov. I nästa avsnitt får du höra om när brädspelen förstörde barnen, alltså rollspelsdebatten på 1980-talet. Redan på onsdag kan du höra det avsnittet i Podplay före alla andra poddplattformar. I Podplay gör vi även poddarna Misslyckade brott och Misslyckade affärer. Prenumerera gärna på poddarna och skriv en kommentar i din poddspelare så är det fler som hittar till podden. Vi driver också innehållsbyrån Commercial Content och gör då podden Världens bästa innehåll. Tipsa oss gärna om händelser som vi kan berätta om här till jagvardar@bplus.se.